Hej på er och välkomna till höstens första gubbasvep med Håkan och Kenta.
Har det varit en lång sommar det?
Har det varit lång med?
Ja, jag tycker det.
Och varmer?
I alla fall sen vi hade gubbasvep förra gången.
Ja, väldigt lång. Men tiden går väldigt, väldigt fort.
Ja.
Hur kommenterar du sommarens väder då, Kent? Är du nöjd med det eller?
Ja, det tycker jag. Det var ju inte bonde, så för mig har det funkat bra. Och så har jag robotgräsklippa, så jag har inte haft ont att klippa gräset så mycket heller.
Nej, och mattor är fortfarande gröna.
Ja, jättefint är det.
Så vi har inte lidit av någon torka direkt.
Inte alls.
Och vi har inte fått sådana förfärliga skyfall heller som de har fått.
Inte än. Vi pratar om att man ska komma massa regnen.
Ja, det kan jag. Jag brukar titta på SMH idag när vi ska planera för att köra lite gräs och så. Och då visar det 10 dagar framåt 0-0 i nederbörd och sen dagen efter så har det ändrat sig. Och då
precis.
Står det andra siffror. Så om framtiden vet vi inget.
Inte än.
Och vid varje program kan så brukar vi åka en så länge.
Och, ja, nu men, brukar jag åka själv idag.
Ja, visst. Och vi sitter på våran altan här. Och så har vi en gubbe bredvid oss här, men han får tala med man är efter sen. Så nu tycker jag att vi... Och när det här programmet sänds i närradion då, så är det ju torsdagen den 30 september. Och jag väljer första låten och jag kommer att tänka på, jag hörde Thorleis häromdagen. Han gick ju bort i covid i somras. Mycket tråkigt, väldigt fin orkester. Och hans kändaste låt är ju Gråt inga tårar, och den tar vi nu.
Med det ändå. Åh, vi med
vi har en gäst med oss idag. Som du sa förut, Håkan. Och du får presentera dig själv. Vem är du?
Ja, jag heter Claes-Göran Herbertsson. Kallas La Claes. Och har bott i Karleby större delen av mitt liv. Fast jag har utflyttat till Skövde nu. Och jag har jobbat på mejerit och kört mjölk i 44 år.
Hur länge sedan är du slutat med det?
Ja, det är 8 år. September 11. Jaha. Fel. September 12 slutade jag köra. Jaha.
Och då hade du följt pension eller?
Ja, jag var ju 65 och ett halvt då. Jaha. Men jag tog ut pension tidigare så jag... Men det, ja, ja. Nej, men jag höll på i alla fall till jag var 65 år.
Varför har du bytt kommuner då? När du betalade skatt i alla år innan, då kunde du fortsätta med det?
Ja, det är ju många grejer som spelar in på detta då. Dels träffade jag ju en dam som ville bo kvar i Skövde. Sen så tyckte jag ju då att jag började bli lite leabröten som det heter då. Och hade hållit på då sen 30 år tillbaka och förutom att köra mjölk då. Kläppa gräs och skötta snö. Måla och allt sånt där. Fast jag var ju ingen bonde, men jag är fastighetsskötare.
Ja, men det var en gård som du bodde.
Ja, det var ett lantbruk. Och det är alltså mina föräldrars gård som jag... Ja, jag löste ut mina systrar och tog över det. Ja. Och... Alltså, var jag ju tvungen då, för jag förband ju mig att... morsan skulle få bo kvar hyresfritt och uppvärmt och allting då så länge hon önskade och kunde. Så det band ju mig lite grann då. Mm. Men sen så med tidens gång då så kunde inte bo kvar då. Då hade jag ju fria händer att göra hur jag ville. Ja. Och då blev det så.
Sålde du gården eller?
Jag sålde gården, ja. På öppna marknaden. Inga luttrabönder som ville köpa ett. Nej.
Vi går inte över sockengränsen här. Vet. Jag har gått och slötat lite faktiskt. Men det är hårfint.
Ja, men har inte du varit på revet i min jord?
Inte jag, men han.
Ja, ja, du ser.
Ja, just det.
Världen är inte stor.
Nej, ja, men du trivs i Skövde då?
Det är jättebra.
Bor du i lägenhet nu då?
Ja, i lägenhet, ja. Och det enda problemet är ju att det är ju en jädra trapp upp då, men jag har ju svårt att gå nu. Men det är väldigt bra. Det är på Norrmalm i Skövde.
Ja.
Och väldigt bra att slippa göra någonting. Och sen när den är pensionär. Det säger för att se när det blir det en gång och. Att när det är kallt och mört på vintern. En behöver inte gå upp. En bara vänner på sig och somnar om.
Ja, det låter ju behagligt.
När jag jobbar då så slår jag upp. Och förhoppningsvis så kommer jag ut i vägen med bilen. Om det inte var för mycket snö. Alltid först med allting. Ja. Först på jobbet. Först. Och så gick det ju inte att missa det här.
Nej, det är klart.
Det är ingen som tog mjölkabilen ifrån mig.
Ja, det ska bli intressant att se vad du har att prata om här idag. Men du får börja spela en låt nu då. Vad vill du ha för något?
Jo, jag vill höra en man då som heter Olle Adolfsson. Han kallar sig själv för estradör. Inte något annat, det var hans titel. Och det är en låt då som heter En glad kalypso om våren.
Den här visan är verkligen inte särskilt ny. Den är kanske inte ens bra. Men den är dock tillägnad luffaren Frasse. Och det får vara skäl nog till att den framförs. I denna visa får man tänka sig luffaren Frasse på hemväg från ett litet narspil. Tillsammans med ledigheten, friska viljan och vad den kan heta. Han avsjunger då en liten nocturn. Som låter på följande vis. dans runt och jag sjunger strunt och jag är visst lite i hatten. Nej, 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 i månens sken där jag dansar hemåt i natten. Jag dansar långdans med alla trän så att mossan ryker i snåren. Nej, 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 bland rönn och en i en glad kalypso om våren. Bara ding, 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 ding. Vart gick de andra, vart blev de av? Jag får gå här ensam och traska. Fast det är så kul att i vattenpussarna plaska. Som ner i dikerna plaskar jag på min stolta väg ifrån festen. Tjosa, jag trillar visst, men det gör det samma för resten. Jag lubbade ut på ett fält förut fullt av is som låg där och blänkte. Precis som om det var frost och kallt och jag tänkte. Vad tusan, frosten är svår i maj och det led som glas när jag trampade. Och jädrar amma vad jag vart skraj för jag runt i drivbänkar klampa. Harits dinet där och där och där. Men strunt, jag är lika glad ändå fast jag trampar ut i rabatten. Det är så härligt att det är vår och jag dansar hemåt i natten. Och titta, snart är det ljus en dag, alla fåglar trillar i snåren. Kom ut och dansa med mig ett slag i en glad kalypso om våren.
Lyckas komma ut i vägen då i snön och alltihopa, så kom du inte med rit. Du började jobba på mejerit det första du gjorde, eller?
Ja, det var ju så att vi såg Leddarna först, så fick se det egentligen. Han sa att du får börja jobba på något inom bondeföretag då, sa han. För det hade han ju lite kontakter då, både mejerit och centralföreningar som hette på den tiden då och allt sånt där. Och då annonserade mejeriet efter en mejeriarbetare. Och då sökte jag det här då. Och då skulle jag ju höra om mig. Det gjorde jag efter några veckor och då hade han kollat lite då. Det var Thomas far Sven som var disponent då. Så det anställde mig i alla fall. Och jag fick... börja på ostlagret då. Och sen så... Det var inte så jävla mycket krävande jobb på den tiden, utan det var en dag, vilken var med en dag som kunde det. Så jag var med och gjorde det mesta då på mejerita första året. Sen rätt som det var då så sålde vi ha...
Men vad gjorde du på mejerita då?
Jag vände ost.
Du vände ost.
Och jag satte på den där binda på osten. Som ja, en väv då. Ja. Och så... Jag fick vara lite gårdskar då. Men sen började jag skicka ut mig på, som flaskeplockare. För mejeriet hade en egen flaskebil. De andra var ju inlejda åkare. Och fick stå på flaket där då. Och det var nu vintern 69 då. Ja. Och så när jag gick fram till våren då fick jag börja köra var tredje helg då, för de andra bägge ordinarie då, så det var lediga två helger utav tre hade de fått för sig.
Men hade du inte börjat med tankhämtning då?
Ja, under tiden då, så då var det ju också tandhämtning. Och den historien, den är ju så här då, att 1 oktober 1967, alltså ett halvår innan jag började på mejeriet, då hade de lagt ut gårdstankar och så hade de köpt in en tankbil. Och så åkte runt stan lite här då, större gårdar för det mesta då. och så gick det ju parallellt då med flaskbilen. Så det drog ända fram till 1975. Ja. 1 november. Då försvann all flaskehämtning. För det var en omläggning 67. Så var det en 71. Och en 75. Men det var jag ju inte med på riktigt från början då. Där började jag egentligen, jag säger tandhämtning. 1964 då byttes det ägare på Viken, och då var det ju lantbruksorganisationen som köpte gården, och de hade satt upp en jävla massa mjölkkor, och de krävde ju alltså få tandhämtning. Men vi körde dit en tank.
Jaha.
Det var massor med mjölk där då.
Ja,
det var 1000 liter varannan dag.
Ja.
Nej, men det var mycket mer, men...
Ja, ja.
Men då ordnade de detta. Den flakbilen som de hade på mejeriet, där den hade kört in flaskemjölken till middag. Då ställde de på en löstank på flaket på den. Och så satte de fast den med en kätting. Och så en elpump hade de med på flaket också. Och så körde de ut och pumpar till sig mjölken i den här tanken. Och kan pumpa in där sen direkt ifrån tanken in i mejeriet.
Har du kunnat suga upp ur flaskor då? Eller?
Nej, det var inga flaskor. Det var
de, alltså, hade
en riktig gårdstank.
Jaha.
Ja. Och, men sen när tankbilen kom då 67, då kunde de ju köra det ihop med de andra då. Eller?
Ja.
Men när du körde flaskor, hade du den på flaket då när du körde?
Ja.
För du vet, jag minns ju här, du kommer ju naturligtvis ihåg Rune Sandén.
Ja.
Han körde ju själv, du vet.
Jag vet.
Hoppa ur bilen, klättra på flaket bort och lyfte på flaskorna och så in i bilen igen och körde.
Ja, det måste ha varit ett fruktansvärt jobb på vintern och snö ut och halken.
Ja, jag var ju med om den där vintern då.
Och så lasta 2 flaskor högt då.
Ja, jag har alltså varit med och åkt ifrån, om du tänker den gamla Göteborgsvägen ut, där stan slutar nu. Det var ju lantbruk ända då fram till Farbjörsås nästan,
ja,
fast på andra sidan vägen upp mot berget.
Ja, just det.
Och den som var närmast mot stan där, där hade de alltså, det var 2 flaskor som de hade. Och när det var riktigt fullt på våren, då fick jag sätta på andra våning och hålla ena flaska i vår näve så att den ramlade bort då, under den korta tiden som vi åkte då ner till mejeriet. Givetvis med förhållandevis vettig körning och så, men i alla fall.
Men inga flaskor var ju surrade eller så?
Inga vad?
Inga flaskor var ju surrade. Inga mjölkakrukor, och de var ju inte surrade på flaket, de stod ju
rösare. Nej. Det var en liten rörstump, rör, som satte på så att de kunde kana om, men det hände ju att den tappade flaskor. Jag vet inte säga namn, men det var någon som körde en flaskbil. De påstod att det gick att spara den, för han hade åkt. Innan man ser vad flaskor det var. Och värsta var ju då när de var tomma. När de åkte tillbaka med dem. Och då vägde de ju ingenting dit. Kanade, och så hade de varslet med sig tillbaka då, ett återtag. Och det skvimpade ut och det blev ju blankis nästan på det där plåtflaket då.
Vi får ta lite musik.
Ja, vad säger du? Och så vi tar en ur klass.
Jaha. Nu är det något roligt här. Olle Nordell, en troubadur kan jag säga, för han har jobbat på TV, men han drog sig hemåt upp till Örnsköldsvik i slutet på 60-talet. Och han har gjort en låt, eller han har i alla fall spelat in den här då. Och den heter då Firman Bröderna Byströms begravningsbyrå.
När Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen, han fort i Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra och gammal, så bäst han var där så låg han där. Han får omkull där på kontorsgolvet, så nu har Holmlund fallit ifrån. Sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Fristén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hem förlova Gottfrid Holmlund per biltrafik. Och Enar Fält, det var han som körde, och bror hans Halvard, han följde med. De svepte Holmlund helt in i kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att Mans Malik sen då är i Sundsvall för en gångs skull. Man borde rås en sväng på knaust, en liten en så inte man var full. Så sa han Halvard till brorsan Enar, som tyckte detta var riktigt tänkt. Så de parkerade sin bil med kista, i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad. Och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medelpad. Men då sa Halvard, nu får du ge dig, du kan inte fan ta in något mer. Tunnan Genäven och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen den går att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För att se åt ifall han som körer har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är det riskfritt att köra full. Du är förfallen, så sa han Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats, beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nolaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort i bilen med han som dog. Men Enar kände sig nu rätt plägad och körde därför i sakta mak genom Sundsvall ut i sin svartbil, och solsken, allt var ganska rart. Jag går mot döden, vart än jag går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Han körde E4 norr mot Övik, och snart var bilen i Härnösand. Och rak var vägen och ljus var dagen, och man sjöng sånger på tuman hand. Man kom till Skule skogen, här vart det krokigt och här så slant. Det plötsligt till lite grann för Enar, som forra vägen och näppen brant. En volt slog bilen och kista föll ut igenom bakdörrar som får upp. Kistlocket rasa och utan mjölkört och åker senap får Holmlunds kropp. Begravningsbyrån Brönna Byström ramla ur bilen även det, och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dö förklarade de alla tre. På Borusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder, och dödstyst väntan på Byströms pontjack. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen. Men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström, och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade steg där ur två poliser som gick med dyster min och öppna dörrar där bak i bilen, och där såg Enar med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista. Och att nog formen var ganska fin, det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån Brönna Byström, Enar och Halvards i Örnsköldsvik, har denna händelse erhöll knäcken och är sen den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen ur denna sång.
Ja, det är intressant det här med flaskor och tankar och allting. Men jag tänkte det, om det gick i 50 liter i kruka, och så vägde dina kruka i plåt 10 kilo, eller?
Nej.
Aluminiumkruka blir ju lättare sen. Ja, plåt, ja, vägde de inte 10 kilo?
Nej, de vägdes inte. Men de tömdes.
Ja, men jag vet väl det. Ja. Jag bara tänker på vad man fick lyfta upp andra våning.
Ja, du menar så. Ja,
55-60 ja, ja. Kilo. Idag får man inte lyfta med 25.
Nej, jag vet det.
Så jag det... du blir inte skadad av det att du lyfter så sånt.
Jo, det ser du.
Ja.
Nej, men det vet ju du, Håkan, att när, det, för, när vi var barn då pratade vi om 100 kilo säckar. Det finns inte idag.
Nej, det är många år sedan.
Gubbar som bara upp 100 kilo säckar på ryggen på andra våningen på magasin.
Det gjorde de här när jag var liten.
Ja, du ser.
Men alla mjölkabor var inte så bra heller, eller?
Det var en ständig diskussion mellan mjölkakölaren och bonden.
Ja.
Bonden han ville ju inte ha högt.
Nej, precis.
Och mjölkakölaren han ville ju... Så, ha, så det var ju nivå de med det, va? Det kunde nästan bara kasa på dem.
Precis.
Och så mätte den ju de med tumstock. 1,35 tror jag det var. Var flaket. Och så sa han ju till bonden, ja då får jag lyfta ett steg till. Jo, men det gör du ju en gång en dag. Vi gör ju det hela tiden. Men det fanns ju mjölkbor som var... Det kan ju säga att det var av olika beskaffenhet.
Mm, jag tänker mig. Alla var inte nybyggda precis.
Nej. Det gick och laga, du vet.
Ja, jo.
Tvetunnspik, du vet, det kan ju komma långt med.
Ja, precis.
Men det är klart att om man tänker att viken hade 1000 liter om dagen, det blir ju många flaskor att plocka där.
Ja.
Så det underlättar ju mycket, mycket arbete när tankbilarna, eller tankarna kommer.
Och sen med strukturrationaliseringen då, så blir ju gårdarna större, besättningarna
ja,
större,
jajamän.
Så det blir ju mer på varje ställe.
Men alltså, det har ju ändrat sig något enormt bara på halva den tiden sedan jag började på mejeriet. Jag menar, jag fick ju lära upp en del unga pojkar då. När jag själv blev lite äldre när det var sommar. Semesterersättare och sånt där. Och jag räknade ut när vi körde någonstans var det var. Jag tror det var på 10 ställen.
Aha.
Så kunde jag gå ifrån ena gården till den andra.
Aha.
Under tiden som min kompis då. Jag gjorde färdigt med spola tanken och alltihopa det här.
Ja. Men då fick du alltså börja med att ta lastbilskort?
Nej.
Asså?
Jag har aldrig tagit något med båda personbilskörkort. Vi fick på intyg.
Ja.
Och det var 73 kom den lag. Och jag fick allt utom buss. Taxi och hela bröten ordnade med. Jag har aldrig lärt mig någonting om tyngder och hastigheter och vikter och sånt. Så jag bara har kört. Och så, ja, men ni åkte ju på samma väg också då.
Ja, men det, du kunde ju inte ta en överlast för tanken. Det är ju bara...
Nej, men jag menar om det stod på skylten svagbro eller så. Jaha. Det körde ju bara.
Ja. Det är för bära eller brista.
Ja.
Och det är bra.
Han har kunnat gå till det en gång. Kom bonden springande och sa han, åkte du den? Ja. Det får du inte åka, sa han. Har du inte sagt till det? Nej. Det vågar jag knappt inte åka med min lille traktor, sa han. Varför det? Bronen var ju så svagare så är inte klokt. Kör du över med 20 ton? Och var det djupt ner till bäcken där då?
Ja.
Det är väl?
Ja. Ja. Det är värt att säga att det kunde vara farligt.
Nej, du har aldrig varit på vägen och så med bilen?
Jag har kört i diket ett antal gånger. Men jag har aldrig vält med någon mjölkabil. Men det är många av mina kollegor som har gjort.
Mm.
Och klockat riktigt rejält en gång. I Gudem. Så de ifrågasatte min behörighet. Det kallar till körkortsmyndigheten på Länsstyrelsen i Mariestad.
Mm.
Ja, då. Jag körde ut på Storeskalavägen. Det heter slutet i Prästergården där. Och så stödde jag gjorde vänstersväng då. Och där kom en upp i affären där i Gudden. Och det var så att jag bara körde ut. Och tur var så gjorde han ju så.
Aha.
Och kom förbi mig.
Bara touchade för
honom. Och så kom polisen ut då. För där sa jag ju till dem. Vi tar ut polisen, det är inget att diskutera. Så jag släppte ju för det själva då. Och då kom det två poliser som sa men ut. Vem utav er är det som har kört mjölkabilen, sa han. Ja, det är jag. Ja. Och det går illa till, sa han. Och sen var jag allvarlig när han sa det.
Men det gick bra.
Ja, det gjorde det ju.
Det blir ingen som blir skadad.
Nej, det blir det inte. Nej. Och så var det ju två lastbilar och.
Ja.
Det är skillnad, vet du, lastbil och personbil, det är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Ja, sen var det ju nära med tåget. Mm. Två gånger.
Ofta.
På vägen ut mot Friggeråker.
Mm.
Och sen, ja, det är ju ungefär där hela den här rangerbanan ligger nu.
Ja.
Då hade vi en gård, Marjarp.
Mm.
Och det var mjölkleverantör. Och då åkte vi in alltså från Friggeråker, Torbjörntorpsvägen. Över järnvägen. Och sen låg den där.
Ja.
Bara vanlig obevakad i princip. Ja, det var där bommar och signaler, men det var ju plan, inte planskilt. Och tåget där kom ju vart vid byn där i Friggabo, vid Bäckabo, på väg mot Falköping. Och jag tänkte, det är ju långt bort. Jag hann upp och spå, han tuta. Och jag hann ju över alltså. Men det gjorde jag ju aldrig om med. Det var skillnad på lastbil i 70 och tåg i 150.
Ja,
och sen var det vid Redberga. Och åkte ju över järnvägen då mellan Redberga gård och så upp till det som kallas Borgen då.
Mm.
Ett café, motell och grejer där. Uppförsbacke hela vägen. Fast det är svagt lutande uppför. Och så var det ju halt. Och jag körde. Och sen så, det tog jag hela tiden, fast det är exakt det. När jag kom nästan upp på Lundsvart, då hörde jag det klinga. Då var det signalerna. Och jag försökte ju att öka, men det gick ju inte. Men han åt ju hela tiden framåt. Så jag hade ju nödgrejen, det var ju där bara då att stanna och lägga in baken då. Och nu hade det varit riktig kris, men... Jag hann så långt så att när jag precis hade kommit över, då kom bommen. Och han dunkade till längst bak på tanken. Och så studsade han upp då. Och så nästa gång han var på väg ner igen då, då hade jag kommit över.
Uff, det var nära.
Men det var också det att den inte begrep bättre, eller?
Det kan ju vara tur ibland att den inte gör det.
Fyf.
Nu får vi nog spela lite musik igen.
Men det är din tur nu, Kent.
Ja. Och då blir det California Dreaming med Mamas and the Papas.
Thank you.
Det måste ju ha hänt mycket dråpligheter och episoder under dina år som tankbilschaufför.
Det är klart att jag har gjort under så många år. Ja, som jag sa förut, jag har varit med om det mesta utom att välta. Så var jag på ett ställe då, i en socken, jag ska inte säga var det var, men det var ju i alla fall inom Falköpings kommun. Jag blev lite undrande då, varför det låg stoppur i fönstret i mjölkommet. Mm. Det tidtagade ur.
Ja.
Och då såg jag ju att det låg det bort en gång. Och tänkte, det använde han ju.
Ett annat ställe alltså.
Ja, han hade flyttat det alltså.
Ja. Ja.
Så jag frågade han då. Ja, vad tar det tid på kor? Hur lång tid att ta för de har mjölka eller? Eftersom du har det här. Ja, jag brukar tala på mig lite sånt där. Så det är lite roligt. Ja. Men, sen kom det ju fram då. Han bodde nära sin granne. Och han var väldigt undrande hur pass mycket mjölk han hade. Men så pass kontanta var det inte så vi kunde prata om det. Utan han hade lärt sig när pumpen startade, det hörde han hos grannen.
Ja. Pumpen på bilen?
Ja, mjölkpumpen som pumpar in mjölken. När den startade då var det ett annat ljud. Då tryckte han på. Och sen när han hörde sig att det surplade till och det inte pumpade likadant igen, då tryckte han igen. Så såg han ju då att det var så många sekunder eller minuter. Och sen så jämförde han ju det med sitt eget då. Då såg han ju att han pumpade alltså 350 liter i minuten. Eller 240 eller någonting. Så han kunde alltså se hur pass mycket mjölk han hade.
Det var en luring.
En annan... Och det berättade han för dig alltså?
Ja, jag vet inte hur om någon hade kommit på det, men jag fick reda på i alla fall hur det, att det var så.
Ja, jävla smart det.
Ja, det var det ju.
Men jag ska inte säga något där. Vi har alltså haft ett antal bönder som när den har vänt ryggen till har klättrat in i hytten och tittat på lista som vi hade liggande till oss. Hur pass mycket mjölk han hade innan. Och då hade ju lärt sig leverantörsnumret då på grannar och sådär.
Ja,
det
var fjärdigt.
Jo, det är inget som jag sett.
Nej, det har jag gjort om.
Ja. Sen har vi historien med katten då. Det var en katt som hade kommit och var inne i ett mjölkrum. Hade blivit instängd där. När jag öppnade dörren då så ville han ju ut. Men han vågade inte gå åt mitt håll där dörren var. Utan han slog bort mot fönstret då. Och trodde att han skulle kunna komma ut där borta så långt ifrån mig som möjligt. För han var ju rädd. Och han gick alltså. Den enda chansen för att komma dit. Det var att gå på kanten på tanken.
Mm-hmm.
Runt då. Och kanade han i. Tanken. Ja. Och jag såg ju det här då. Tror jag. Jag kom ju på snabbt som katten då. Så jag stängde på pumpen. Han gjorde ett tappert försök att kasta sig ur tanken. Och han kom ju inte upp riktigt då. Jag tänkte ju mer jag kör ju närmare blev det svårare för det. Så jag stängde på pumpen i alla fall. Och han gjorde ett nytt försök. Han lyckades alltså. Så han kom ur det.
Mm.
Och då var han ju som en raket över gårdsplan fram till köksdörren. Där satte han sig och började släcka sig då.
Ja.
Ja. Och sen så jag såg inte till någon människa där. Nästa gång han kom dit och berättade jag detta för bonden. Och så säger han så här. Ja, så det var det jag berodde på. Mor har tyckt att katten har varit så tovig de sista dagarna.
Ja. Det är klart.
Och sen har jag sagt det då att nu har jag ju preskriberat 50 år sedan, men det är det ju inte. Det är sånt där det är så inte komma fram till konsumenten.
Nej. Men det är klart det är pasteuriserat.
Jo, men i alla fall.
Ja.
Ja, det är klart så det är hända idag alltså. Ja, det är ju inte, det är inte tanka öppna.
Nej, du vet det.
Du fick var tvungen att öppna och lukta på den först då?
Ja, den hade man skopat i röd och lukta och smaka. Det var ju väldigt, diskussioner där i alla tider. Mellan mejerit och chauffören och mjölkbedömaren. Huruvida vi skötte det ordentligt. Men jag smakade aldrig på någon mjölk. Luktade aldrig heller.
Det gjorde inte.
Ja. Ibland kom det in dålig mjölk i mejerit. Och sa jag, det är bondens fel, det är inte mitt. Nej, men det är bonden gjorde. Gick inte man, det var ju jag som skulle ha det. Som inte stod till vad jag pumpade in.
Ja, just det.
Ja, det var en gång, då kom jag ut till en bonde. Vad säger bonden, men för det är ju. Endast heter det en mjölkleverantör. Då kom mora ut. Då hade familjen upp på semester. Och de hade fått en som avbytade då, men han var inte, kunde inte det riktigt, så att han hade glömt att starta kylningen på tanken. Och det var mitt i sommaren då. Då kom och sa att mjölk är nog inte riktigt bra, så för att jag glömt att starta kylningen. Gud, vad är det med
vad
slår jag det? Jag tog ju med mjölka i en tank. För jag hade ju så marginal då, så att jag kunde ta den för sig själv. Jag kom inte med mejerit. Då fick jag hämta jag ju någon som skulle bedöma det här då. Den mjölka vill vi inte se här. Den tar vi inte in här. Ja, och jag vill ju bli med den, för jag skulle ju åka igen. Så jag öppnade kranen där inne i tankvisshallen. Ja, nere i avlappet då. Mm. Då kom ju han, Sjöberg heter han, mejeristen. Frågade vad jag höll på med. Och han var förbannad och sa, här vill jag inte, sånt får du inte släppa ut därifrån. Jag kommer till Räddningsverket och då blir jag klagad på det. Och så gör han mer mjölk här då. Ja, han sa, var som helst, det är inte här.
Vad gjorde du då?
Jag åkte hem till Karleby där jag bor.
Ja.
Bakade in bakom ladugården. Släppte ut i gruset eller gräset där. Och så åkte jag tillbaka till mejeriet och skörde det skramtanken.
Ja.
Och då sa jag till mig, det är dumningen, så nu kommer det här lukta as där inne i sommaren. Men det kom ju världens åskeskur sen på kvällen, så jag märkte det aldrig.
Ja, kära vänner.
Men nu ska du spela lite Elvis, eller?
Kan vi ta och göra då, ja. En av de här är lite släpig i ord idag. Så man hör vad han sjunger.
Ja, det är bra.
When my blue moon turns to gold again.
Well, when my blue moon turns to gold again. When a rainbow turns to cloud away. Well, when my blue moon turns to gold again. Back within my arms stay. Will the memories that linger in my heart, memories that make my heart grow cold, or will someday be gonna live again, sweetheart? And I blew my wood again full time to go. Will the wind of my blue moon turn to gold again? Will the rainbow turn the clouds away? Will the wind of my blue moon turn to gold again? You'll be back. My blue moon turns to gold again. When the rain
Har du, Claes, det har ju hänt mycket under din tid och bilar har beställt och gårdar beställer. Och har du några kommentarer om det och vad tror du om framtiden och lite så? Jag säger som ordförare säger, ordet är ditt.
Tack, tack. Jo, nej, men jag började köra tankbil 70 år. Då hade vi en bil och den lastade 11 000 liter. Och den körde vi tre vänner med då om dagen. Och vi var inte långt ifrån staden. Så, om vi jämför mig idag så är det ju en himmelsk vid skillnad. Vi var alltså åt Flobyhållet, där var vi nästan framme i Floby samhälle. Och sen var vi halvväxt i Grolanda. Var vi Mönarp någonstans, där vände vi nog, ja. Och så i Sluttarp, då åkte vi till, det var Sickagården, innan samhället, där vände vi. Och sen var det till Gudhem, Kungsgården i Gudhem, det var inte längre åt det hållet. Och så i Karleby och Mularp. Det var det vi började med då. Och de som var stora leverantörer då på den tiden, det var ju Vrangelsholm och Viken. Viken var nog störst. Och så Källeberg i Mularp. Lundagården i Marka. Sen var det då bröderna Danielsson där i Odensberg. Det är rätt mycket mjölk. Samuelsson på Gärdet i Grolanda, ja. Den var en rätt så stor. Men vad hade de i mängd? Det var ju mycket mjölk om de hade 300-400 liter. Ja. Så sent som på början på 80-talet då körde vi med den här bilen som lastade 11 000 liter. Och jag tror vi var på 30 gårdar. Och var det 3,5 timme och fick ihop, då hade vi ändå inte 11 000 liter för ens alltid ha lite att göra på, kanske hade 10 000 då. Och det, jag menar idag då, jag hörde jag prata med en före detta kollega då, så de har några gårdar runt omkring här nu. Nu har de bil alltså som lastar 20 000 liter. Och därför får du åka dit två gånger, eller var då? Allt jag pratar nu, det är alltså hämtning varannan dag.
Ja, just det.
Men de får åka alltså varje dag. För att, förr då fick de åka varje dag för att det inte gick i bondens tank. Nu får du åka varje dag för att det går inte i bilen.
Ja, det ändrar sig.
Ja. Och sen är det ju det är ju alltid en kostnad att hämta in mjölken och men det allt blir dyrare, men det blir effektivare också då. Jag menar, en man och 20 000 liter på ett dagpass. Eller ja, han kör ju mer än 20 000. Kanske kan få in 50-60 000. För då åkte vi två man halva dagen. Jag vet när de körde på vintern bort i Trävattna. Jag tror de hade att göra halva dagen när de fick ihop 1900 liter mjölk.
Men hur många leverantörer var det när du började?
Ja du, 300 någonting.
Mot idag är det?
Det kan jag inte svara på, men det är nog era 100 alltså. Jag vet inte mycket mer.
Nej, det är en väldig skillnad.
Alltså det finns ju socknar nu där det inte finns någon mjölkleverantör. Min hemsocken Karleby, där finns inte en mjölkko. Marka tror jag, där finns inte någon mjölkko. Luttrar rätt så bra, det är en 3-4 stycken. Och sen är det Gärna, en liten socken. Och det är en 8-9 där borta.
Ja, man kan undra vad det är för att sluta det här. Man ska rationalisera. Men det är klart att jag brukar säga att kan du inte leva på 200 kor, då kan du inte leva på 400 heller. Jag menar, storleksrationalisering, det är inte bara att att det blir bättre allting, utan kostnaderna ökar hela tiden också.
Logistiken blir ju rätt snabbt ett problem med så mycket transporter du ska göra, foder och gödsel, ja, och allt sånt just. Där.
Och nu kostar ju diesel 15-16 kronor liter, du vet, ja, med momsen. Så det...
Mm, men det de vinner alltså i... Eller de säger så här då, transporter kanske fortfarande är för billiga. För varför de hellre kör långa vägar än att bygga där det behövs.
Ja, precis.
Ja.
Det är klart. Tack.
Har du? Det var roligt att ha dig här. Prata lite gamla minnen och så. Mm. Och jag har ju upplevt dig som mjölkarkörare här i många år på denna gård.
Jo, men.
Så att vi tackar dig. Och så...
Får du sluta med en skiva?
Ja, det får han göra, va?
Ja. Vad blir det då?
Vad ska du ha då?
Ja, vad har vi kvar att välja på?
Jag vet inte med.
Så vi tar den här då med en gammal från 1977. Som heter då By the Rivers of Babylon. Eller på svenska, Omma åkantera i Babylon. Med Boney M.
Tack. Den kommer här då, så tackar vi dig så mycket, Claes, för att du ville berätta historier ur ditt
liv. Bara roligt.
Det var det. Tack så bra.
We remember time.
Ja, detta var ju berättelser direkt ur livet, Håkan.
Verkliga livet.
Ja, hur det har varit, och det är ju väldigt intressant att höra det. Och vi som är så pass gamla, eller i alla fall du.
Ja, det var ju väldigt rolig kommentar.
Nej, men har jag varit med på den här tiden och långa mjölkakrukor och så här, så jag vet ju vilket slit det var. Ja. Så det har ju varit mycket enklare att vara mjölkakörare idag.
Ja,
så
det, ja, visst. Och Halvarsson har ju varit med hela resan.
Ja, precis. Ja, det var ännu ett avsnitt av Gubbasvepet, och vi sände på Radio Falans sändningstillstånd, och till vi hörs igen så...
Men går det repris, eller är det med det?
Ja, vi vet ju inte riktigt när det går.
Men jag tror det blir någon måndag i början på nästa månad, va?
Eller andra måndagen i månaden efter, alltså.
Klockan 14.
Ja, just det. Men vi får se, ni får hålla öronen öppna.
Ja.
Hej då.
Hej då. We'll be right back.